With you, I join in a warm welcome to these newly sustained.
Jag instämmer i ett varmt välkommen till de nya kallade inom de 70. Och jag tackar Elsa Callister. Jag älskar honom. För 41 år sedan klättrade jag upp i förarsätet på en 18-hjulig lastbil med min vackra fru Jan och lille son Scotty. Vi skulle frakta en tung last med byggmaterial genom flera delstater. På den tiden fanns det inga säkerhetsbält eller barnstolar. Min fru höll vår lille son i famnen. Hon sa, vi är verkligen högt upp och det borde ha gett mig en föraning om hur orolig hon kände sig. När vi tog oss ner för den historiska sänkan Donner Pass, en brant genom motorvägen, fylldes förarhytten plötsligt och oförklarligt av tjock rök. Det var svårt att se och kunde knappt andas. I en tung lastbil räcker inte enbart bromsarna till för att hastigt minska farten. Genom att använda motorbroms och växla ner försökte jag desperat stanna bilen. När jag svängt in till vägkanten, men innan vi stannat helt, öppnade min fru dörren till förarhytten, hoppade ut med vår baby i famnen. Jag såg hjälplöst på när de tumlade runt där på marken. Så snart lastbilen stannat skyndade jag mig ut ur den rykande förarhytten. Med adrenalinet pumpande sprang jag genom stenar och gräs och tog dem i min famn. Jans armar och armbågar var sönderslagna och blödde. Men tack och lov andades både hon och barnet. Jag höll dem hårt medan dammet la sig där vid vägkanten. När pulsen gått ner och jag återfått andan utbrast jag, vad i hela friden tänkte du på? Vet du hur farligt det där var? Du kunde ju ha dött. Hon såg på mig med tårar strömmande och sa något som berörde mig djupt och fortfarande ekar i mitt huvud. Jag försökte bara rädda vår son. I det ögonblicket förstod jag att hon hade trott att motorn brann och var rädd att lastbilen skulle explodera, att vi skulle dö. Jag visste ju att det var ett elektriskt fel, farligt men inte livshotande. Jag såg på min älskade fru som försiktigt smekte vår lille son och undrade vad slags kvinna som kunde göra någonting så modigt och fullständigt irrationellt. Situationen kunde ha blivit lika känslomässigt farlig som motorstoppet. Efter att en stund har vägrat att tala med varandra, eftersom vi båda ansåg att den andra hade fel, uttryckte vi tack och lov de känslor som var orsaken till våra arga utbrott. Våra gemensamma känslor av kärlek och oro för varandra hindrade den farliga händelsen från att förstöra vårt dyrbara äktenskap. Paulus varnade, låt inget oanständigt tal komma över era läppar, bara det som är gott och blir till välsignelse, så att det blir till glädje för dem som hör på. Vad innebär det här uttrycket oanständigt tal? Vi får alla ibland uppleva laddade ilskna känslor, egna och andras. Vi har sett otyglad ilska leda till utbrott på offentliga platser. Vi har sett kortslutning känslomässigt på idrottsevenemang, politiska sammanhang, till och med i våra egna hem. Barn talar ibland till sina föräldrar med tunga och vassa som knivar. Makar som har delat några av livets rikaste upplevelser förlorar sitt fokus och sitt tålamod med varandra och höjer rösten. Var och en av oss har, trots att vi är förbundets barn och har en kärleksfull himmelsk fader, ångrat våra förhastade slutsatser och uttalat hårda ord innan vi sett situationen från en annans perspektiv. Vi har alla haft möjlighet att se hur destruktiva ord kan göra en känslomässigt farlig situation förödande. I ett brev nyligen från första presidentskapet står det: Jesu Kristi evangelium lär oss att älska och behandla alla med vänlighet och artighet, även om vi har olika åsikter. Vilken kraftfull påminnelse om att vi kan och ska delta i en fortlöpande hövlig diskussion, särskilt när vi ser världen ur olika perspektiv. I ordspråksboken råder oss Salomo: ett mjukt svar stilla vrede, ord som sårar väcker härm. Ett mjukt svar är en förnuftig reaktion, lugna ord från ett ödmjukt hjärta. Det innebär inte att vi aldrig talar klarspråk eller att vi kompromissar med doktriner. Ord som är orubbliga till sitt innehåll kan vara mjuka i innebörden. Mormons bok innehåller ett slående exempel på hur tydligt klarspråk också används i ett sammanhang av äktenskaplig oenighet. Lehis och Sarias söner hade sänt tillbaka till Jerusalem för att hämta plåtarna, och de hade inte kommit tillbaka. Saria trodde att hennes söner var i fara. Hon var ilsken och behövde någon att skylla på. Lyssna på berättelsen genom hennes son Nefis ögon. Ty min mor hade trott att vi hade förgått i vildmarken. Hon hade klagat på min far och sagt att han var en man som såg syner. Hon sa: du har lett oss ut från vårt arveland och mina söner finns inte mer, och vi förgås i vildmarken. Låt oss begrunda hur Saria kan ha tänkt. Hon var full av oro för sina trätgiriga söner, så återvände till en plats där hennes make hade hotats till livet. Hon hade bytt sitt vackra hem och sina vänner mot ett tält i en isolerad ödemark, när hon fortfarande kunde få barn. När Saria nått sin oros gräns verkade som hon modigt hoppat ut, liksom från en lastbil, i ett försök att skydda sin familj. Hon uttrycker legitim oro till sin man genom ett argt och anklagande språk, med ord som hela mänskligheten förvånansvärt nog verkar tala flytande. Profeten Lehi lyssnade till rädslan som fanns under hennes ilska. Han svarade lugnt och medkännande. För det första erkände han sanningen så som hon såg den. Och min fader talade till henne och sa: jag vet att jag är en man som ser syner, men om jag hade stannat i Jerusalem skulle vi ha förgåtts. Sen tog hennes make upp hennes oro för sönernas väl, som den helige anden onekligen måste ha vittnat för honom om. Men se, jag har sett ett löftets land, och det gläds jag åt. Ja, jag vet att Herren ska befria mina söner ur Labans händer. Med sådana ord tröstade min far henne i hennes oro. Det är idag nödvändigt att män och kvinnor hyser respekt för varandra över vitt skilda åsikter och beteenden, och över djupa dalar av motstridiga viljor. Det är omöjligt att förstå allt som styr våra sinnen och hjärtan, eller att ens förstå helt och hållet omständigheterna kring de utmaningar och val vi står inför. Men vad skulle hända med det som Paulus talar om våra ställningstaganden främst innehöll medkänsla med andras upplevelser? Jag erkänner fullt ut de begränsningar som mina fel och brister och min grovhuggenhet innebär, men ber att med aktning för andras upplevelser ställa frågan: hur tänker du? När vår förarhytt fylldes av rök handlade min fru på det modigaste vis man kan tänka sig. Jag agerade också som beskyddare när jag ifrågasatte hennes val. Märkligt nog spelade det ingen roll vem som hade mest rätt. Vad som spelade roll var att vi lyssnade på varandra och såg den andres perspektiv. Vår villighet att se saker från en annan synvinkel förvandlar oanständigt tal till ett tal som blir till glädje för dem som hör på. Paulus förstod det här, och i någon mån kan var och en av oss också uppleva det. Det kanske inte förändrar eller löser problemet, men den viktigaste möjligheten är kanske att vi kan förändras genom att skänka andra glädje. Jag bär ödmjukt vittne om att vi kan bli till glädje. Genom medlidsamma ord när vi odlar den heliga andens gåva som fyller våra hjärtan med medkänsla för andras känslor och situation. Det låter oss omvandla potentiellt farliga situationer till heliga platser. Jag vittnar om en kärleksfull frälsare som ser till hjärtat och bryr sig om vad vi tänker. I Jesu Kristi namn. Amen.